Välkommen till en bibelstund nu idag onsdag. Jag hoppas att du har det bra. Att du finns på en plats där du kan stilla ner dig och att du kan få följa med i ordet och i den här lilla hälsningen som jag vill ge. Och så ska vi be tillsammans sen. Vi är ju på väg mot påsk. Birgitta hade ju med detta sist och lyfte ju detta som en vandring vi gör tillsammans nu inför påsken, där vi läser texterna och förbereder oss, påminner oss, minns och också förkunnar det som han har gjort och det som betyder allting, som är den största högtiden i den kristna tron, påsken. Och det är det som vi cirkulerar kring nu, och Birgitta läste ju med oss om hur Jesus vände blicken mot Jerusalem, hur han gick mot Jerusalem och talade med oss om det och landade i detta att vi ska ha vår blick fäst vid Jesus. Och vi ska fortsätta ha vår blick fäst vid Jesus idag. Och jag tänkte ta med oss till ett par ställen i Markus evangeliet. Vi har tänkt att följa Markus i år över påsken, läsa de texterna utifrån Markus. Och vi är ju lite före fortfarande, men jag har fastnat för de här ställena där Jesus förutsäger sitt lidande. Det är ju tre ställen där det nämns specifikt. Det är Markus 8, Markus 9 och i Markus 10. Så de kommer i varsitt kapitel där. Och så har jag tänkt på vad som händer runt omkring och vad han talar med dem om. Och första gången som han förutsäger sitt lidande så kommer ju Petrus till honom och liksom säger nej, det här ska inte ske. Och då får Jesus vara tydlig med honom och han säger till och med gå bort ifrån mig Satan. Det du tänker i människotankar och kommer inte från Gud. Här liksom får lärjungarnas reaktion på det som Jesus berättar för dem, det liksom kraschar i varandra där. De vill inte att det här ska ske, men Jesus vet att det är den här vägen han ska gå och att det här är Guds väg som är så oerhört viktig. Petrus vill skydda Jesus, han vill liksom bevara på något sätt den här status quo. Han vill att det ska få vara, ja, inte ska gå illa för Jesus. Och det är ju fint naturligtvis. Men Jesus vet att han ska göra något annat. Han är kallad till att göra något annat. Gud har ju sänt honom, sänt sin enda son till världen för att rädda världen. Att han ska bära hela världens synd. Men den mänskliga tanken är någon annan. Våra tankar är inte som Guds tankar. Guds tankar är så mycket högre. Hans kärlek är så mycket större. Hans väg är en annan. Och det ser man i Markus 8 där väldigt tydligt. Han berättar att han ska bli förkastad, att han ska bli dödad. Och sen kommer man vidare i Markus 9. När han för andra gången förutsäger att han ska dö. Och då står det, människosonen ska överlämnas till människorna. Och de kommer att döda honom, men efter 3 dagar ska han uppstå från de döda. Och så står det, men de förstod inte vad han talade om. Och de vågade inte fråga heller. Jesus undervisar dem, men de förstår inte och de vågar inte fråga. Det här är, de vet vilken reaktion det blev sist. Och det här är, gör ont i dem att han talar om att han ska dö. Det vet vi, att om det är någon som står oss nära så kan det vara svårt att tala om detta. Och om det är det som spelar in eller vad det är som spelar in. Men de förstår inte. Jesus hade tagit dem åt sidan. Han gick med dem genom Galileen. Och han ville inte liksom att folk skulle veta vad de var, för han behövde tid att undervisa lärjungarna, står det. Och det märker ju vi. Vi förstår ju det. Han kommer ju komma tillbaka en gång till kring detta. För att det behövs. Han behöver undervisa lärjungarna om vad det är han ska göra. Så att de förstår. Och precis efter det här stycket i Markus 9 så kommer så står det också om när Jesus förklarar vem som är störst. Och jag har kopplat de här med varandra lite. Jesus har precis berättat för dem att han ska lida och dö. Och att det här är liksom vad Gud har kallat honom till. Och så står det, så kom de till Kafarnaum. Och när de var hemma, det var ju här som Jesus bodde. Frågade han dem, vad pratade ni om på vägen? Men de teg. För de hade diskuterat vem av dem som var störst. Då satte han sig ner och bad de 12 att komma till honom. Och han sa till dem, den som vill vara den främste måste göra sig minst och bli allas tjänare. Sen tog han ett barn och ställde det mitt bland dem. La han armen om barnet och sa, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot, inte emot mig, utan den som har sänt mig. Han visar på att våra tankar är inte som Guds tankar. Det som vi räknar som stort, det är inte stort för Gud. Utan det som är stort för Gud är det som är litet. Det som ödmjukar sig, det som betjänar, det som ger ut. Och det var ju precis det här Jesus gjorde. Han visste vart han var på väg. Han var beredd att lägga ner sitt liv. Han var beredd att göra sig själv svag. Vi vet ju att när han korsfäst så skulle ju, och de tar honom till fånga i trädgården där, så sen skulle inte, att hans fader skulle kunna sända liksom legioner av änglar för att befria honom. Om det var meningen, om det var det som behövdes. Men Jesus gick den här vägen för att det var det som var den bästa vägen. Och att Jesus på grund av att han la ner sitt liv, att han var beredd att ge sig själv för oss, så har han också nu det största namnet. Så har han också nu det högsta platsen. För att han har gjort det ingen annan har gjort. Men lärjungarna, de tänkte, vem av oss? Vem är det som är störst? Vem är viktigast? Vem liksom kommer längst upp i pyramiden? Vem står liksom Jesus närmast och vem får den bästa platsen? Och allt det här, det var deras fokus. Men Jesus pekade på att det som vi ser som litet och svagt, det är det som Gud kan använda. Och det är ju hoppfullt, tänker jag. För vi vet ju att vi vet ju om våra svagheter. Vi vet ju om våra brister. Och att det kan också vara hoppfullt att veta att vi behöver inte liksom prestera. Vi behöver liksom inte bygga upp en fasad. Vi behöver inte bygga upp ett varumärke och vårt eget namn. Utan han kan använda dig. Han kan använda mig i våran svaghet. Om vi går med Gud, om vi följer honom och vill gå hans väg, att den som ödmjukar sig, den som blir de andras tjänare, den som kanske förlorar ansiktet, men som ändå kan ändå få vara med och vara till välsignelse. Det är inte den som blir betjänad, utan den som tjänar som är den stora, säger Jesus. I det 10:e kapitlet så kan vi också se detta, när han för tredje gången förutsäger att han ska dö. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick först. De var fulla av förundran och de övriga som följde med var rädda. Jesus samlade då de 12 och förklarade för dem vad som skulle hända med honom. Vi är nu på väg till Jerusalem, sa han. Där kommer människosonen att bli förrådd och överlämnad till överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och överlämna honom till hedningarna. De ska sedan håna honom och spotta på honom, piska honom och till slut döda honom. Men efter 3 dagar ska han uppstå. Så Jesus förklarar för dem, han förbereder dem för han vet att det här blir svårt. Och de måste kunna ta till sig det här, de måste ha med sig det här så att de klarar sig igenom. Så de förstår vad som händer, i alla fall efteråt. Så Jesus är noga med att ta tid med sina lärjungar och förbereda dem. Men precis efteråt så läser vi. Då gick Jakob och Johannes, Zebedaios söner, fram till honom och sa, mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni då att jag ska göra för er, frågade han. De sa, låt oss få sitta på höger och vänster sida om dig i din härlighet. Men Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan någon dricka den bägare som jag måste dricka? Kan ni bli döpta med det dop som jag måste döpas med? Ja, jag svarade dem, det kan vi. Då sa Jesus, ni kommer att få dricka den bägaren jag dricker och döpas med det dop jag döps med. Men det är inte min sak att bestämma över platserna på min högra och vänstra sida. Det ges åt dem som de har berätts för. Och så står det hur de övriga blir upprörda. Och så säger Jesus, men ni vet att de som betraktas som härskare regerar över folken och att stormännen utövar makt över dem. Men så är det inte bland er. Den av er som vill bli stor måste vara de andras tjänare och den som vill vara den första måste vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad eller betjänad utan för att få tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här är ju evangelium, att Gud själv från sin härlighet blev människa, lämnade härligheten, lämnade allt det som var där Jesus verkligen ska vara. Han ska vara på tronen, Jesus ska vara på tronen. Men han lämnade sin härlighet för att han älskade dig, för att han älskade mig, för att han älskade varje människa. Och han kom för att tjäna, för att ge ut. Sån är Gud. Gud är utgivande. Hans kärlek är utgivande. Det här med agape kärlek som vi läser om i Bibeln. Den ordet för kärlek som talar om Guds kärlek, agape. Den kärleken som inte tar utan som ger av sig själv. Delar med sig, precis som Jonathan predikade om att vara en höna eller en gris i sin predikan. Om du har missat henne så lyssna på den berättelsen där han säger att en hönan den lägger sitt ägg och går därifrån. Men grisen med baconet, den ger en bit av sig själv. Och att det är någonting större. Jesus gav sig själv. Han fick ge av sitt eget för att vi skulle ha det vi behöver. Jesus blev våran tjänare för att vi skulle kunna överleva. Och det där vill ju han att lärjungarna ska förstå. Han har ju tagit bilden av barnet. Att den som är svag, den som är liten, är stor i Guds ögon. Han har tagit bilden av slaven, av den som blir de andra slav är den som är störst. Den som tjänar är den som är störst. Och han vill att lärjungarna ska förstå, inte bara att han ska vara den personen, utan att den av er som vill vara störst ska bli de andras tjänare. Böja sig och betjäna. Det här är en utmaning för oss alla, tror jag. Att få inse att det inte är det som världen undervisar om. Att vi ska få vårt namn stort och känt. Att vårt varumärke blir det som folk hör talas om. Att vi får mest likes eller att vi blir uppmärksammade. Utan att vi får vara med och tjäna, betjäna och hjälpa. Att vi får vara med och dela med oss av det vi själva har fått. Att ge som gåva det vi själva har fått som gåva, talar Jesus om. Det vill jag skicka med oss. Det här försökte Jesus tala med sina lärjungar om inför påsken, inför vad han skulle göra. Och jag tänker att han vill tala med oss om det. För att vi behöver det. Vi kan också fastna i detta. Att Jesus behövde han verkligen lida så här. För det är en fruktansvärd död och plåga han går till mötes. När man ser på filmerna och följer så gör det ont ända in i själen när vi ser detta. Och det är bara en filmatisering. Och ändå att förstå att han bar våran synd, att han var våran börda. Men det där skulle jag behövt ta ansvar för själv. Men så påminns vi om att det hade inte gått, för då hade vi inte överlevt. Det är bara han som kunde göra det. Och att han vill hjälpa oss att förstå att det inte handlar om att vi ska bli stora i oss själva. Utan att tillsammans få vara med och betjäna varandra. Lyfta varandra, att vara den här gemenskapen, den här kroppen som finns till för varandra. Och i en tid när vi är splittrade, när vi är skilda från varandra på många sätt, så här är det här svårt. Vi börjar leva i våra bubblor, vi börjar leva mer och mer liksom avgränsade. att jag talar med dig genom en kamera, bara det gör ju att jag blir väldigt mycket mer medveten om mig själv. Att jag ska, hur jag presterar i min film här liksom. Men vi längtar efter att få mötas, längtar efter att få dela, att få samtala, att få be tillsammans. Och vi ser fram emot detta. Men jag vill inför påsken nu, jag vill bara skicka med det till dig. Läs texterna. Följ Markus evangeliet, läs alla evangelierna gärna. Och följ med i påsken. Förbered dig och låt påskens budskap få drabba dig på nytt. Om du har varit med förut, är du helt ny. Om du ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv, så läs påsktexterna nu och förstå att det Jesus gjorde, det var för dig. Det var, betyder någonting idag i ditt liv. Och det betyder ju någonting för oss alla. Det betyder att vi kan lägga oss ner på kvällen och få veta att han förlåter oss våra synder om vi bekänner vår synd inför honom. Att vi varje dag kan vakna till ny nåd. Så jag vill skicka med dig till dig som har varit med ett tag på trons väg. Att följ texterna, låt dig igen drabbas och förälskas i Jesus. Och om du är ny så kan du ta emot honom idag. Att den här påsken kan få bli din påsk. Där du får lära känna honom och ta emot honom och få bli hans barn. För att han böjde sig djupare. Han blev din tjänare när han dog för dig på korset. Nästa onsdag fortsätter vi igen med bibelstund tillsammans. Då är du välkommen tillbaka. Men nu ska vi be. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus för att du älskar oss mer än din egen bekvämlighet. Mer än din egen härlighet. Du var beredd att lägga av allt detta för att vi skulle kunna få gemenskap med dig. För att våran synd skulle kunna få bli betald. För att vi skulle ha en chans att ha gemenskap med Fadern igen. Tack Herre för att du gick den vägen som inte var människors väg. Inte var den världens väg. Utan att du gick Guds väg, din faders väg. Du var lydig, Fadern, din far, för att vi skulle få ha liv i dig. Tack Herre för att du böjde dig djupare, att du blev våran tjänare för att vi skulle kunna lära känna dig. Och jag ber dig Herre, att vi ska få präglas av dig, att vi ska få bli lika dig, att när vi umgås med dig, när vi läser texten, när vi ber och när vi umgås Herre med dig i ordet Herre, att vi får präglas och lära känna dig och bli lika dig. Att människor kan ana en del av din person i mötet med oss. Inte för att vi ska bli kända, men för att du ska bli känd. För att människor ska få en chans att lära känna dig den här påsken. Tack Jesus. Och så ser du våra bönämnen. Du ser de bönämnen som vi bär på. De människor som ligger på våra hjärtan. De situationer som vi ber för. De människor som ligger på våra hjärtan här på olika sätt Jesus. Vi lyfter dem till dig och vi tackar dig Herre för att du är intresserad. Herre att du är intresserad av det som är smått i världen. Det som kanske ingen annan tänker på. Det tänker du på. För du älskar oss och du vill oss väl. Jesus Kristus. Tack för att du känner våra hemliga tankar. Våra utmaningar och prövningar. Och att du vill möta oss i dem Herre. Tack också för din församling Herre. Tack för att vi får vara en del av din kropp Herre. Och jag ber dig Herre om beskydd Herre för kroppen. Jag ber dig Herre om helande där det behövs helande. Jag ber dig om förstärkt kärlek Herre där det behövs Herre. Jag ber att du helige ande ska föra oss samman på nytt Herre. Herre både fysiskt men redan nu Herre när det fortfarande är begränsning att vi får hitta varandra i den här konstiga tiden Jesus och finnas till för varandra. Tack Herre, tack för korskyrkan Herre, tack för den delen av din kropp Herre som vi får vara en del av. Tack också för hela din kropp här i Götene och i världen Jesus som vi får vara en del av och bekänna Herre. Att det finns bara en församling och att det är bara du Jesus som är huvudet för din församling. Herre tack för att vad du gör och vad du vill göra. Tack för att du vill leda oss in i påsken Herre och att vi får verkligen få bara fascineras och lära känna dig. Och att evangelium ska få gå ut i där vi finns, i vårt område, så att människor får höra. Amen. Underbart. Gud välsigne dig. Och jag önskar dig en fin vecka. Och välkommen på gudstjänst på söndag. Då ska jag predika. Då blir det om påsken också. Om att blodet som befriar oss. Och om påskens budskap. Så att du är välkommen då 10.30 på korskyrkangotene.se. Och nästa vecka kommer vi tillbaka med mer av de här bibelstunderna. Gud välsigne dig.